Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hej allihopa! Innan vi sätter igång dagens avsnitt så vill vi berätta att vi återigen på grund av covid-19 har behövt flytta fram vår scenshow Ångestpodden en kväll på Skala, en kväll i Lund och en kväll i Göteborg.
Ja, och det här är ju givetvis pisstråkigt, men vi känner samtidigt att i det här läget så måste vi ta det säkra för det osäkra, och så får vi typ tänka så här att ja, nu blev det inget 5-årsfirande, men då blir det ett 6-årsfirande istället.
Ja, och kanske lite så här 300 avsnittsfirande.
Ja, det kommer det typ kunna bli där ish.
Exakt. Mm. De nya datumen som gäller är för 2021, och det är den 27 februari i Stockholm, den 6 mars i Lund och den 12 mars i Göteborg.
Och alla ni som har köpt biljetter ska ha fått info på er mail.
Det bästa är att om man kan gå det nya datumet, då behöver man inte göra någonting, utan Nej. Man behåller bara biljetten man redan har. Yes. Kan man inte gå det nya datumet så finns informationen i mailen du angav när du köpte biljett.
Det var allt, nu kör vi!
Hej på er! Välkomna till avsnitt 283 av Ångestpodden.
Hello!
Gud, jag kände bara att förra veckans avsnitt blev en banger.
Ja, jo.
Nej, men ni var jättemånga som gillade det och jag är jätteglad för det.
Och jag älskar verkligen, jag har verkligen börjat leva efter att livet är 2+.
Ah, fan vad gött.
Och det så låter fan liksom deppigt, men alltså det är så jävla skönt och befriande.
Mm, jag vet.
Att bara så här, nu är det så här, punkt.
Ja, men lite så här, lite nu är det så här, men också att så här, man kan bli, alltså vissa dagar märker man att så här, men idag är det fan 3+.
Ja, precis. Alltså, och hur mycket man uppskattar små saker då som gör kanske att så här, dagen överlag har varit 2+. Mm. Men just det här, det var 5+.
Ja.
Så.
Precis, ja. Nej, men verkligen. Mm. Och också, alltså jag menar, ja, det kanske låter lite depp. Mm. När vi säger det. Men för mig är det en helt annan trygghet.
Typ. För mig är det pepp.
För mig är det pepp.
Mm. Ja, men trygghet. Absolut.
Ja,
men, lite trygghet i, alltså det kanske låter jättekonstigt, men så här, lite trygghet i att må lite dåligt.
Jag fattar.
Alltså vet, så här, man, absolut inte att man ska gå runt och må piss, superpiss under längre perioder. Men så här, du vet, när man har en dag som bara så här, ja. Alltså det här, nej, bara var, det här bara var en dag.
Ja, exakt.
Och det har känts så deppigt innan.
Ja, jag vet, men samtidigt säger jag så här, fast det är ju så.
Ja, Precis.
Alltså krasst.
Yes, that's life.
På tal om trygghet, vi har denna veckan ett betalt samarbete med Vision, fackförbundet.
Fackförbundet där fokus ligger på allt du står för och just dina visioner.
Men du, alltså Sofie, vi och Vision har ju gjort väldigt mycket tillsammans.
Mm.
Så att vi fortsätter vårt samarbete, det vet jag att många av er lyssnare tycker är väldigt naturligt och väldigt roligt. För det känns som att liksom... Ja, men du och jag har ju en väldigt nära relation till hela gänget på Vision och vad Vision står för.
Ja, och jag tycker på något sätt att det är så kul med de här samarbetena där jag får känna att jag lär mig någonting inför mitt egna arbetsliv.
Ja, jag vet. Men du, det var ju faktiskt många av er som lyssnar som frågade oss senast när vi bad er ställa frågor till Visionsförbundsordförande Veronica.
Mm.
Och då märkte vi att väldigt många av er frågade, alltså verkligen så här i alla åldrar, att så här, vad är facket och hur gör facket mig tryggare?
Ja, så här, varför ska jag ens vara med i ett fack?
Mm.
Alltså jag har ju ändå själv tänkt att så här, ja, men jag behöver nog aldrig ha ett fackligt medlemskap just på grund av att jag tänkt att jag är skyddad mot alla katastrofer eller alla liksom konstiga situationer, likt den situationen vi ju faktiskt är i nu.
En pandemi.
Precis, det trodde jag aldrig att jag skulle uppleva.
Men Sofie, kan inte du berätta liksom, vad är Vision exempelvis?
Ja, men om man är medlem i Vision så får man ju professionell rådgivning och stöd i såväl med som motgång. Man kan liksom få hjälp med sitt CV, med just att det. Söka jobb, men du kan ju också få hjälp till exempel som nu, är det ju många som har frågor liksom kring sin arbetsmiljö, många jobbar hemifrån och tycker det är jättejobbigt, man kanske är orolig för så här, kommer jag bli permitterad, vad betyder det ens? Och då kan man liksom få rådgivning och stöd i de frågorna.
Ja, men det är också viktigt, tänker jag nu, på många arbetsplatser är man säkert orolig för smittspridningen.
Ja.
Det har ju arbetsgivaren ett ansvar och då kan man få hjälp av facket om man känner att det inte funkar.
Mm. Precis, om arbetsgivaren inte tar det ansvaret som man ändå känner att de borde göra liksom. Sen ska man ju komma ihåg att ju fler man är, desto mer påverkan kan man ju göra. Vision försöker ju hela tiden göra saker för att påverka samhället i rätt riktning, vilket ju vi har gjort tillsammans med våra kampanjer till exempel. Och Vision finns ju inte bara i Stockholm, utan de finns ju utspridda i hela landet för att du lättare också själv ska känna att du kan engagera dig om det är det du vill göra.
Exakt.
Men som alla fackförbund så vill ju Vision att du ska känna att det viktigaste är att du får ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv och att det ska kännas så tryggt som det bara går.
Men du vet Sofie, sist Vision var med så rabblade jag några yrkesgrupper som liksom finns inom Visionsorganisation. Men jag måste bara fortsätta med några till.
Mm.
För du vet, man kan vara medicinsk sekreterare, IT-tekniker, assistent, biståndshandläggare, kommunikatör, handledare, kanslist, löneadministratör,
verksamhet. Det räcker.
Förstår du?
Ja.
Tack Vision. Du skulle berätta något för mig.
Ja, men alltså förra veckan innan vi satte igång och pratade om hur man liksom ska bota sin ångest och så, så pratade vi lite grann om liksom kvinnohat och liksom strukturer som ju finns i vårt samhälle. Och på midsommarafton var jag med om en så jävla sjuk grej.
Okay.
Och som bara blev så här en typ, inte en ögonöppnare, för jag vet ju att det är så här, men du vet, det är så sjukt när man upplever saker där man själv är med om de här strukturerna.
Mm.
Jag tror att nästan alla tjejer kan skriva under på hur man har känt av det, liksom kvinnohat eller dålig kvinnosyn när man har varit ute på krogen och fått en hand på röven eller liksom när någon har liksom gett en dåliga, ja men negativa komplimanger så här. Men på midsommarafton då, så jag har ju en båt som ju de flesta nog vet, och jag var ute i den med min ena delägare Klara som alltså också är en kvinna, och vi två, jag ska försöka fatta mig kort här nu då, men vi två ska liksom byta plats på båtbryggan där vi ligger. Och för det kom in en större båt som behöver den platsen som vi har, och vi bara, men vi kan flytta oss, det är lugnt. Och då blir det lite så här kaos på bryggan, okay. För att det är mycket män då som har lagt till vid den här bryggan, eller mycket par är det. Men männen då hoppar liksom av sina båtar och bara såhär, shit, vi måste hjälpa de här tjejerna att liksom byta plats.
Oj,
Och vi är så här, då kommer den gubben bara, men ska jag hjälpa er kasta loss liksom. Jag bara, ja, visst, du kan ta den ena tampen, det är bara schysst, jag hade kunnat göra det själv liksom. Och så säger han så här, han bara, ja, men ska vi inte vänta på de andra? Era pojkvänner, alltså de som har kört båten. Och bara börjar, alltså vet, han börjar verkligen kolla runt sig, bara, vad är de? Nej. Alltså vad fan är de? Och jag och Klara bara, va? Och det blir helt, alltså det går ett sus över hela bryggan, för alla fattar att okej, okay, nu har den här gubben gjort bort sig.
Åh fy.
Så han bara,
fan.
Eller så, oj, ja, jag menar inte, vi bara, nej, alltså vi har kört båten själva. Han bara, ja, men det är ju jättebra.
Nej men gud.
Och vi byter plats, det går jättebra liksom. Och så tar det en stund, sen när vi ska åka därifrån så kommer han fram igen och kommer till mig och bara, du, jag mår lite dåligt av det jag sa innan. Så här, jag bara, det är lugnt nu liksom. Han bara, nej men jag behöver verkligen be om ursäkt. Men ni är ju så fina i era kransar.
Va?
Och jag bara, och? Alltså du vet, han kunde inte få in i huvudet att två tjejer som anlände till en brygga i kjol och midsommarkrans samtidigt kan köra en båt.
Men vad fan,
alltså, han var och det var så kul när han då kom och be om ursäkt och bara, men ni är ju så fina i era kransar.
Så därför måste ni uppskattas av några män som ni tillhör, eller vad?
Ja, jag vet inte. Men alltså, det var det sjukaste. Jag bara åkte därifrån och bara, vad fan har
vad
ni sett?
Är det som sker? Liksom?
Ja. Men också, alltså det var inte det jag såg, att han fick riktigt dåligt samvete. Han mådde piss. Mm. Och det var ju så att jag kände att så här, alla kommer reta honom på den här bryggan hela midsommar för vad han har sagt till oss. Men det var så sjukt bara, jag tror det blev så här sjukt för honom med att så här, var fan fick jag det ifrån?
Fast alltså varför? Jo, men alltså, och sen så här, alla kommer reta honom för det han sagt. Ja, det kommer de, med lite så här skämtsam ton. Egentligen är det helt sjukt, för det säger så mycket strukturellt. Alltså, ja, att det blir en rolig grej, ja, det tycker jag är sjukt.
Ja.
Att inte det blir, alltså, att inte han blir utskälld. Mm. Efter men, noter.
Men man kände typ ändå att så här, alla ville verkligen, du vet, så här, peppa oss, för jag sa till honom så här, bara, ja, men det är lugnt nu, så här, vi stryker ett streck över det, men jag måste ändå säga till det så här, ja, vi känner oss jävligt coola som klarar oss utan killarna. Ja. Och så är det då en kvinna som hör det här och ropar till mig och bara, det ska ni göra, så här, tummen, ja, upp, som att så här, hon bara kände med, och så här, det var som att vi bara fick en connection i att så här, ja, det här jävla förtrycket liksom, man ska på något sätt, och som hon säkert har levt med väldigt länge, för hon var äldre.
Nej, men, ja.
Ja, det var en jävligt sjuk situation. Men ja, det var säkert den sista gången.
Nu tycker jag vi kastar oss in på dagens gäst.
Yes.
Vi kastar oss inte på henne, men vi kastar oss in i intervjun.
Ja.
Den här veckan så gästas vi av Matilda Djärf.
Yes.
Alltså, så vi kalla henne ikon.
Det kan vi väl.
I Instagramvärlden.
Ja. Ja, i intervjun så säger vi att hon snart har 1 miljon följare.
Nu har hon det.
Nu har hon, ja. Det kollade nej, men, man ju.
Gås.
Så att, ja, det är ju verkligen en sån där influencer som man nog bara haft i sitt flöde utan att typ ens ha tänkt på det. Hon bara var där.
Förstår du? Jag föddes med henne i min mobil.
Ja.
Nej, men så här är det ju också, att Matildas flöde är ju ett sånt flöde som alla vill ha. Alltså, förstår du vad jag menar då? Mm. Det är väldigt så här naturnära, det är väldigt, känns väldigt så här harmoniskt. Det känns väldigt perfekt.
Ja, och det kan ju verkligen vara ett sånt konto som man får avfölja i perioder för att man blir lite triggad av det själv. Mm. Alltså, det säger ju Matilda själv också, att så här, jag förstår vad det kan liksom bidra med. Mm. Men man har ju också ett ansvar själv i vad man följer, och stundtals blir jag ju bara så inspirerad av hennes flöde.
Ja, men också så här, hon är väldigt bra på att skriva framförallt om kropp. Ideal, hur man kan må i sin kropp, och det är också det vi kommer
att
prata om idag.
Ja, och att så här, det behöver inte vara antingen pissmående eller ett fint Instagramflöde. Nej. Det kan vara både och.
Verkligen.
Mm.
Och många av er har ju önskat fler avsnitt om ätstörningar.
Yes.
Så det kommer här.
Ja.
Vi rullar intervjun med den ljuvliga Matilda Djärf.
Varsågoda! Hej Matilda, och varmt välkommen till Ångestpodden!
Hej! Jag är sån snittrig människa.
Men det är härligt!
Sån jobbig människa.
Men vadå, vi sa ju det nu innan här, att vi har haft kontakt sedan 2018.
Ja, det är så sjukt.
Mm.
men två
nu,
senare.
Men nu sitter du här!
Ja, äntligen. Jag kommer inte ihåg varför inte det blev av första gången.
Jag tror bara det rann ut i sanden faktiskt.
Skit. Ja. Ja, men vi bokade typ ingen dag och sen så hade, ja.
Jag bodde i Borås, det var svårare.
Ja.
Aha, just det, ja.
Mm.
Reste mycket.
Men nu,
nu är vi här.
Ja. Nu är alla, kan man inte resa, så kan man det här av.
Nu kan man inte fly.
Men för de som inte vet, vem är du?
Ja, gud, jag borde verkligen vara bra på att svara på den här frågan. Men jag tycker det är så svårt att prata om sig själv. Eller så här,
men det
är
det.
Och presentera sig själv.
Mm.
Men jag heter Matilda Järf. Jag är 23 år gammal. Kommer från Borås, bor i Stockholm. Jag är väl vad man kallar en influencer.
Mm.
Driver också mitt eget klädmärke. Har skaffat en hund som heter Rufus.
Så jävla gullig! Så,
alltså, det är ont i mig när jag är borta från honom. Jag är verkligen så en galen hundmänniska.
Ja,
galen det. Hundmamma också.
Mm, Sofie.
Ja.
Manisk.
Ja.
Men nej, vad, vilken tråkig presentation.
Nej, det var
nej,
jättebra.
Nej, det var tydlig och bra.
Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Mm, ont i magen. Mestadels ont i magen. Ja, nog ont i magen.
Mm.
Så ångest är ett sånt jäkla laddat ord. Och det är så svårt att, vad heter det? Define it, liksom.
Ja,
det är så svårt att förklara vad. Men det är bara extremt mycket känslor.
Mm. Och typ obehag, liksom.
Ja.
Mm.
Ja, inte kul i alla fall.
Nej.
Det är inga lätta tankar.
Nej. Men nu, alltså inför att du skulle komma hit så sa jag Sofie det. Alltså vi har följt dig på Instagram. Nej men alltså, hur länge som helst känns det som. Nej men det är så här, jag bara, det är som att du har alltid bara funnits i mitt flöde. Alltså.
Kul.
Ja men det är verkligen så. Men alltså, när började du liksom med Instagram? Alltså, och hur blev du så stor på Instagram?
Alltså jag skulle vilja säga att jag började med Instagram, alltså jag började jobba med Instagram 2018. Sen
det är bara två år sedan.
Ja, det var då liksom jag började verkligen så här jobba med det och typ så här fattade typ att så här, shit, detta kan liksom bli ett jobb.
Mm.
Innan det, det började med att jag var i, vad heter, vad var jag? I Karibien i 3 månader med min pojkvän efter, varit i, efter vi hade tagit studenten 2016.
Mm. Mm.
Så reste vi runt och jag har alltid älskat bilder, jag har alltid älskat kläder och fota. Så då fotade vi massa och då tvingade jag liksom min kille stå med en liten kamera, en liten digital kamera så här på karibiska öar. Och då fick jag 3000 följare och jag var verkligen så här, 3000 följare är så jävla sjukt.
Mm.
Jag bara, Rasmus, det är 3000 följare. Alltså det är 3000 människor som följer mig. Så kom jag hem till Sverige och sen den hösten så åkte vi till Bali och Australien. Och då fick jag, 2017 i februari fick jag 100 000 och var så här, shit, 100 000.
Mm.
Det här är mycket. Men det var inte förrän 2018 som jag verkligen var så här, okej. Okay, typ, det här tjänar jag pengar på liksom.
Ja.
2017 var mer ett år där jag kände så att okej, okay, jag kanske kan ha detta som ett jobb. Jag tog liksom mer Instagram-jobb men jag tjänade inte riktigt pengar så att jag klarade mig. Eller så här. Och min pojkvän jobbar heltid med mig så att det var inte så att vi kände att så här, okej, okay, vi klarar oss. Men
nej.
2018 blev det verkligen så här, shit, det här går bra.
Mm, ja, nu har du ju snart en miljon följare.
Ja, jättekonstigt.
Ja, det är så
oh my god, men alltså det är ändå så här, alltså när jag tänker, för mig känns det ju som att jag har följt dig sen.
Jag kan nog ha varit med där sen 100 000 ungefär.
Ja, det måste jag. Alltså, men du är född 97.
Ja, precis.
Ja, okej, okay, du är ju yngre än oss. Vi är födda 93. Mm. Men för mig är det så här, jag allt. Alltså jag följde dig 2012. Typ. Alltså,
då hade du inte Instagram med dig. Men
okay. Kom inte Insta typ 2012?
Jo, jag tror jag skaffade Instagram 2012.
Ja, jag tror typ,
så här, ut riktigt så här heavy edited photos med deras så här filter. Typ.
Valencia och alla dem.
Och jag älskar verkligen Valencia.
Ja, men,
jag var ju go to filters för alla, tror jag.
Ja. Men du är uppväxt i Borås, som sagt. Mm. Hur ser du tillbaka på din uppväxt?
Jag... det är en bra fråga. Jag är uppväxt i Borås, sen bodde jag i USA i 2,5 år.
Mm.
Och när jag ser tillbaka på min uppväxt så ser jag nog väldigt mycket. USA är en väldigt, väldigt stor del av det.
När var du där?
2006-2008.
Mm.
Så jag har försökt komma på vilken ålder det var. Men det är 2020 nu och jag är 23 minus...
Åh gud, ska vi
ta vänta, då var ju du...
Du, född 97 sa vi.
Uh-huh.
Så var det ju typ...
Men du var ju typ 9-10.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Något sånt där, i den åldern.
Mm.
Så när jag tittar tillbaka på min barndom, så, alltså USA är en himla stor del av det. Och det är typ det jag mest ser. Men ja, typ gymnasiet och sånt var inte så jävla lacho. Men själva barndomen och uppväxten, alltså jag kommer ju från världens finaste familj. Min familj är ju verkligen så här mitt allt.
Mm.
Jag är en riktig familjemänniska. Mm. Så att jag ser väldigt mycket, alltså mörka perioder fanns ju verkligen, men överlag känner jag verkligen så här. Jag tror jag glömt frågan.
Nej, men du bara ser tillbaka på din uppväxt. Jag tycker vi fick ett bra svar på
ja,
det.
Men vad häftigt då. Alltså att vara i USA typ i den åldern.
Ja.
Alltså för jag tänker så här, det måste vara så lätt att ändå bara så här lära sig språket och komma in i det. För man är ändå inte liksom...
Gud ja.
Alltså, men var det hela din familj som var
det
där?
Det var hela min familj. Så min pappa var i militären.
Oh,
så att hela min familj flyttade dit. Vi hade ju liksom bara varandra. Jag kunde ingen engelska. Alltså jag kunde typ säga, hi, my name is Matilda. Men det var liksom det.
Mm.
Min mamma fick vara med mig 20 minuter första skoldagen. Så att alltså, jag satt ju bara bölade. Alltså jag grät och grät och grät.
Det hade jag med.
Ja, men alltså så här, och inte kunna göra sig, alltså inte kunna kommunicera var så hemskt.
Ja.
Så skrev vi dagbok varje dag i skolan och så fick jag skriva på svenska. Och sen tror jag det var efter 2 veckor så gick jag fram och frågade så här, hi Mrs. Brown, så här, får jag skriva på engelska nu? Och det var typ så fort det tog. Men jag tror att det var så för att så här, man hade inget val och man var i den åldern där man tar emot så mycket.
Precis.
Så, att, så här, jag bara lärde mig, så jag är så tacksam över det. För nu känner jag, alltså så här, engelska är ju liksom, det är inga konstigheter för mig.
Mm.
Vilket är så skönt med mitt jobb.
Men under högstadiet så utvecklade du en ätstörning.
Ja.
Berätta.
Jag har också försökt hitta tillbaka på detta. Men det är så svårt. Jag tror att man inte riktigt så här kommer ihåg typ riktigt hur det började. Jag försöker alltid fundera så här, varför jag fick en ätstörning. Mm. Men det är en sån jävla komplex grej. Liksom. Det tror jag aldrig kommer förstå varför jag fick. Men det var i högstadiet. Jag tror att det var typ så här, jag vet att 2010 var en extremt jobbig period för mig. Min pappa var i Afrika och jagade pirater, vilket låter helt sjukt.
Va? Alltså, han gjorde det seriöst?
Ja, han var ju militär, så att han var i, vad heter det, den kusten där nere. Och jag har alltid varit så här, pappas lilla tjej typ, och det året var väldigt så här, ensamt. Jag hade mycket, jag kände mig väldigt utanför bland alla i skolan, och jag alltid, det är så länge jag kan minnas i skolsammanhang har jag alltid känt mig väldigt så här, malplacerad.
Mm.
Jag har aldrig riktigt så här, känt att så här, men här passar jag in eller typ, jag ska vara här. Jag har alltid känt att så här, vad fan gör jag här liksom?
Ja.
Så jag tror att min ätstörning kom till för att det var mycket, jag var väldigt missnöjd i livet och kände mig väldigt ensam. Och så var kanske det ett sätt för mig att få kontroll på någonting. Men det var, ja, det var mycket. Men jag hade ju alltså så här konstiga grejer i högstadiet också. Jag hade en vikarie som var hemsk, alltså hemsk människa.
Mm-hmm.
Och hon höll en klass, jag tror typ aldrig jag har berättat detta, det är så hemskt, jag skrattar. Men hon var helt kuku. Hon höll en klass och så skulle hon prata om hur alla var typ i klassen. Så hon sa ju till någon typ, ja, men du är tönten i klassen. Och typ, du är, ja, men han som tycker att han är lite cool typ. Du är han som är cool, som vill ha cigaretter.
Nej, men...
Och så kom hon till mig och bara, ja, men du är ju en bitch. Och så här, när man är liksom,
va?
Och när man redan mår, alltså så här, det var så... Jag kommer ihåg, när hon sa det så kom jag ihåg att jag gick från klassen, grät, satte mig i trappan. Och det var typ, det är en sån bra beskrivning på hur det året var för mig.
Nej, men va? Alltså en vuxen människa som man bara...
Ja, nej, alltså det var ju traumatiskt. Alltså det var ju så hemskt. Det var, jag tror att mina föräldrar ringde och jag tror att hon blev avstängd sen liksom.
Ja, det jag tänkte, hoppas jag verkligen.
Ja. Du ska nog inte jobba med barn.
Jobba som lärare. Nej, det var...
Men vad skulle du säga att du hade för relation till din kropp under den här tiden?
Alltså jag hatade min kropp. Min kropp var liksom min värsta fiende. Jag skrev mycket dagbok på den tiden.
Mm.
Och om jag läser tillbaka i dagboken så var det verkligen bara så här, hata mig själv, hata min kropp. Hur kan jag inte äta utan att någon ser? Typ hur kan jag, idag vägde jag så här många kilo. Hur kan jag komma ner ännu lägre? Så det fanns ju absolut ingen som helst kärlek där. Det var ju bara hat.
Mm. Men visste liksom typ personer i din omgivning hur du mådde?
Jag vet inte. Jag skulle nog vilja tro att de inte visste det. För att jag hade ju, hade de vetat det, hade jag ju velat att de skulle liksom speak up. Vilket jag fattade är svårt.
Mm. Ja.
Så att jag kanske inbillar mig att de inte visste. Jag hade ju själv, en av mina bästa vänner hade också en ätstörning.
Mm-hmm.
Så vi två tillsammans var ju jättetriggande. Det var ju så här, vi stod i matsalskön och typ tog hon en potatis, då skulle jag ta en halv potatis.
Ja.
Så det var inte jättebra kombination vi två. Men sen vet jag också att man var i den åldern, så här, det var ingen som riktigt visste hur man skulle bete sig. Så jag hade ju kompisar som också
kunde liksom säga triggande saker som var liksom så här, men fan, jag åt pasta, nu måste jag träna, jag känner mig så tjock typ framför mig.
Mm.
Och då när man har ätstörning, då blir man ju verkligen så här, oj herregud, då får jag inte äta någonting.
Ja, exakt.
Så nej, vänner tror jag inte visste det. Och min familj visste ju inte det heller.
Nej.
Men det är så sjukt hur det är liksom, hur det är samtalet, för det vet jag, du var på vår högstadieskola också, att det var liksom ett naturligt samtal. Ja. Att så här, unga tjejer ska prata om mat kopplat till sin kropp.
Ja,
och så här, det är liksom som att så här, ja, men det finner ju, eftersom vi är tjejer så finner vi alla ett gemensamt intresse av att prata om att så, gud, jag är så tjock och nej, jag ska äta det här nu, eller jag ska börja träna det här för att gå ner i vikt. Det var liksom det naturliga samtalsämnet.
Det är så hemskt.
Ja.
Det är så sjukt.
Det är så jävla.
Och så att man lär sig så tidigt, kan jag tänka att så här, nu har jag ätit pasta, då ska jag skämmas.
Ja,
eller så här, då ska jag göra mig av med det.
För det är dålig mat.
Det är så konstigt att man kopplar pasta till någon sån negativ grej. Att det är där, kolhydrater är ens fiende. Det är det ju inte, man behöver ju kolhydrater för att leva. Vår hjärna behöver det, vår kropp behöver det.
Mm.
Så det är så konstigt att man från sån tidig ålder, när man är liksom typ så här 12-13 år, att man tänker att pasta är farligt.
Ja.
Att det är det värsta man kan äta. Liksom.
Pasta och bröd är liksom big no-no.
Det är så sjukt.
Ja.
Man undrar ju vart det kommer. Alltså, vart fasiken lär man sig det egentligen?
Exakt. Det är som att man bara vet det, speciellt som tjej. Liksom. Mm.
Ja.
Men hade du haft någon tidigare relation till ångest innan du fick din ätstörning?
Jag tror inte det. Inte vad jag kan minnas, men jag har också världens sämsta minne. Alltså, verkligen groteskt dåligt minne.
Mm.
Men nej, jag tror inte det. Jag tror att det var väldigt mycket, alltså, där jag, vad heter self-harm? Vad heter det på svenska?
Alltså självskada.
Självskadebeteende. Där de två hörde ju ihop. Liksom. Och jag tror att det var då, första gången jag verkligen så här upplevde ångest på det sättet. Liksom.
Mm. Men sökte du någon hjälp för din ätstörning eller för liksom självskadebeteendet eller så?
Ja, alltså grejen var att jag var i, jag tror det var i 8:an eller 9:an i gymnasiet, så hade man praktik och då, min pappa jobbade i Stockholm, han har alltid jobbat i Stockholm, så han pendlade. Så att han fixade praktik till mig och mina två bästa vänner i Stockholm. Så att vi var där och sen när jag kom hem så hade jag lämnat min dator hemma. Jag tror det var så här, så hade min mamma och pappa hittat min dator. Och på den tiden hade jag en Tumblr. Som tack gode gud inte finns längre. Eller man använder väl inte det längre. Och den Tumblr var ju bara en så här pro-anorectic Tumblr. Så det var ju bara så här självskadebilder och bilder på, alltså, kroppar där man såg reben och man såg nyckelben och man, alltså, det var ju liksom undernärda människor. Och det var ju, alltså, det var ju en grej på Tumblr då.
Jag skulle precis liksom säga här, det var verkligen en grej.
Så här pro-ana Tumblrs var ju liksom
precis.
Det var skitstort.
Ja, vilket är helt sjukt att det ens fick finnas såna bilder. Och så hade de hittat dem bland sidan och då sa de typ så här, du behöver hjälp. Så då gick jag till en psykolog. Jag sökte privat, extremt tacksam att jag hade föräldrar som liksom tog tag i det och som kunde betala det. Men jag tror att när jag gick till psykolog så var det inte, jag tror att vi pratade om väldigt mycket ämnen som självklart hörde ihop med min ätstörning och mitt självskadebeteende, men som vi kanske inte riktigt gick ner på djupet. Och det kanske var för att jag inte riktigt tillät det, för att jag tror inte jag kände liksom så här att det här är min person som jag vågar prata med liksom. Så att det hjälpte ju absolut. Men skulle jag göra det idag skulle jag ju kanske sagt istället att så här, nej, men jag vill gå till någon annan. Det är ju så viktigt att man känner sig bekväm.
Exakt.
Och man får ju verkligen, alltså, om det är någon gång man får vara picky, är ju verkligen när man ska gå och prata med psykolog.
Eller hur?
Måste ju vara, man måste ju känna sig trygg liksom.
Ja, verkligen.
Det är så sant. Men gud, alltså hela det här pro-an, alltså hela det communityt. Fast jag vet faktiskt inte hur stort det är idag. För ibland kan vi ju få mail om att det är liksom finns fortfarande, alltså det är ju typ att man själv är så långt ifrån det. Men när vi var yngre känns det som att så här, alla visste om det och ville typ gå in och kolla på det. Alltså så här,
ja, det är så hemskt. Alltså jag vet inte om jag inbillar mig, men jag tänker typ att så här, till exempel på Instagram, det är ju liksom där man använder nu, typ Instagram och TikTok och vad det nu är. Jag känner ändå typ att där känns det ju som att det finns mer hårdare guidelines.
Ja, exakt.
Det har ju verkligen tillkommit sen det startade. För det fanns ju inte alls de reglerna som det gör idag. Och inte den här funktionen att man kan anmäla att man är orolig för någon och så. Det finns ju jättemånga funktioner idag på Instagram.
Jävligt tur alltså. Fy fan alltså, är riktigt Tumblr livsfarligt.
Gå
inte med i det, hörni.
Nej, men vad skulle du säga att du har för relation till din kropp idag?
Idag känner jag mig nog väldigt trygg i min kropp. Och, alltså, ja men herregud, jag är ju bara människa, så att det går ju verkligen upp och ner, och jag är en person som är extremt nära mina känslor.
Mm.
Så att så här, ibland älskar jag mig själv, ibland vill jag bara slå mig själv typ, för att fan, livet suger ibland liksom.
Mm.
Men just med min kropp så känner jag verkligen att så här, jag har kommit till ett sånt stadie där jag verkligen har lärt mig att så här, det är så här jag ser ut. Min kropp är inte till för att den ska vara snygg eller se på något speciellt sätt, utan det är mer så här, min kropp är till för att ta mig igenom livet, och det är jävligt coolt liksom, att man har hur många organ i kroppen som helst som bara funkar.
Mm.
Jag vet inte hur de funkar, men de bara funkar liksom.
Ja.
Det är ju askonstigt och ascoolt. Så att jag tror att jag har fått en helt annan respekt för min kropp. Och ja, men nog verkligen är bara tacksam på ett helt annat sätt idag.
Men idag så jobbar du ju också bland annat som modell. Du har ditt egna klädmärke.
Mm.
Och som sagt så är du ju jättestor på Instagram.
Mm.
Alltså vad tänker du kring så här sociala medier-klimatet? Alltså hur tycker du att det är?
Alltså det är ju... Jag önskar att det var bara så här rainbows and butterflies och helt fantastiskt, men det är det ju inte. Och jag fattar ju själv att om man går in på min Instagram...
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Kan man säkert bli triggad och känna saker. Men jag känner också att så här, någonstans så har man ju en, alltså har man ju ett ansvar. Och
ja,
jag har ju valt att liksom prata om saker. Jag har ju valt att vara öppen för att jag känner att så här, jag förstår att jag är liksom en tjej som är i, alltså, i samhällets normer liksom perfekt
ideal.
Eller ideal, vad man nu ska säga. Så att jag har ju valt att prata om det jag gör för att jag tycker det är så pass viktigt. Sen tycker jag ju att alltså, sociala medier är ju skit också. Det finns jättemycket fantastiska människor man kan följa som man mår bra utav. Och jag pratar om det så ofta att det är så noggrant att avfölja människor som man blir triggad av. Alltså Instagram är ju som verkliga livet liksom. Man vill ju inte vara omringad av människor man mår dåligt utav. Då måste man ju liksom avfölja dem på Instagram också. Men jag känner ändå att sociala medier... Det är ju verkligen både bra och dåligt. Jag känner att det kanske börjar gå mot lite mer positiv.
Mm.
Positiv, vad heter det?
Riktning.
Ja. Riktning.
Ja.
Det är inga lyssnare som ser det. Jag sitter och pekar.
Jag tog den direkt där.
Nej, det börjar bli mycket, mycket bättre. Speciellt om man kollar tillbaka, typ som när jag hade Tumblr. Liksom. Mm. Sådana sidor. Även om jag skulle söka, tror jag inte att jag skulle hitta dem på Instagram. Liksom. Men jag vore ju naiv om jag sa att sociala medier bara tillför positiva känslor och att det är skitnice. Liksom. Mm. För det är det ju inte alltid.
Nej.
Men jag måste bara säga, men jag tänker mig så här, alltså... Visst att man har ju ett ansvar som profil och så här influencer, men man har ju också, alla som är på Instagram har ju ett eget ansvar också.
Alltså,
det tänker jag ofta att så här, man måste nog avfölja i större utsträckning om man känner att så här, där på, som du var inne på, att man får inte glömma bort att det egna valet ligger hos en själv. Man kan inte, om man blir triggad av en influencer kan man ju inte vänta på att den ska förändra sig att det ska passa en själv. Alltså lite så är det ju också.
Ja, men och typ så här, blir man så pass triggad av flera profiler och flera grejer, då kanske man också ska försöka tänka så här, varför blir jag så här triggad? Ja. Exakt. Verkligen försöka hitta problemet liksom.
Mm.
Men ja.
Mm. Men när man ändå jobbar med det du gör, du liksom modellar och Instagram och allting, alltså mycket av det handlar ju om yta.
Mm.
Alltså är det svårt att liksom, är det lätt att dras med i den ytligheten? Är det liksom svårt att inte börja fokusera på bara yta själv?
Alltså, för min del så känner jag faktiskt att så här, för min del är det inte så svårt.
Mm.
Dels för att jag är så här, jag vet vad jag gillar. Jag tycker inte, om man tänker så här, ytlighet som typ så här, smink och typ så här, du vet, så här, lip fillers och allt sånt där. Då känner jag väldigt mycket så här, det gillar inte jag. Jag gillar att vara osminkad. Jag tycker det är skitkul med smink då och då, men det är ingenting jag så här, gillar att göra.
Mm.
Och jag känner nog aldrig typ att så här, det är klart att när man kollar på någon så kanske man känner så här, gud vad snyggt hår liksom. Men det är aldrig så att jag känner, fan vad snyggt hår. Hon får inte vara så snygg, nu mår jag dåligt, jag vill ha det.
Ja.
Så här, det känner inte jag längre. Och jag tror att det är för att jag jobbar på mig själv så pass mycket. Så att för mig är det inte så lätt att dras med längre. Tack, alltså thank God liksom, för att annars är det ju enkelt.
Mm.
Men jag tror att det beror på att jag jobbar så mycket på mig själv hela tiden för att inte dras med i det.
Mm.
Och för att, jag vet inte, jag vill inte generalisera, men det finns så mycket människor som gör mycket och det är inget fel med det. Så här, man får ju göra hur mycket fillers och sånt man vill liksom.
Mm.
Men jag tycker det är ganska nice. Jag tänker hela tiden så att jag vill vara den människan jag själv hade velat följa när jag mådde dåligt.
Ja.
Och det är det jag hela tiden tänker. Så jag tror att det tankesättet gör att jag liksom dras tillbaks lite från det, tror jag.
Mm.
Alltså, jag tycker typ när jag tänker så,
ja,
då får man lite perspektiv på grejer också. Typ, så här, tänker lite, för då ser man plötsligt sig själv lite sårbar ung.
Mm.
Och typ så här, det, jag vet inte, på något sätt så bara hjälper det mig jättemycket.
Mm. Mm. Men vi, du skrev ett inlägg på Instagram om hur dina armar alltid hade varit en kroppsdel som du, ja, men du tyckte om och sådär. Men plötsligt förändrades det för att ett företag som du jobbade med redigerade dem.
Mm.
Alltså berätta, alltså, vad var det som hände?
Nej, men alltså grejen är, jag har alltid så här haft extremt, jag får muskler på mina armar jättelätt och även om jag inte tränar så får jag typ så här, min axel, eller mina, vad heter det? Detta är en axel.
Ja.
Och nej, förstörde jag micken?
Nej, det var inget för.
Vet du det? Och jag har alltid liksom haft så att det ser ut som att jag har muskler. Och det är ju så här, i min uppväxt har det varit så här, ja men både Gutenberg, ibland så störde jag mig på det för att jag såg ut att ha jättebiffiga armar, och ibland bara, fan vad nice, jag ser ju asmuskler. Så det är ju skitnice liksom. Sen gjorde jag ett jobb med ett australiensk märke och då var det jag och en fotograf i Italien. Inte nog med att jag fotade typ 100 lux på alltså 2 dagar ute på location och på, alltså bytte om i typ 40 grader i Positano och det är typ 1000 steg. Det var en grotesk plåtning. Sen när jobbet går live liksom, så har de redigerat allt. Alltså de har redigerat min nacke, de har redigerat mitt ansikte, mina ben, min midja
och
mina
armar. Utan att du har fått veta?
Utan att jag har fått veta. Och det är verkligen så här typ, jag bara kan, alltså jag visste inte ens att man kunde redigera en nacke.
Nej,
jag tänker man, mest bara det är bara ett köttstycke. Ja, vad är det att redigera?
Nej, det är så absurt att man liksom ens kan göra en nacke smalare och att man känner behovet av att göra en nacke smalare liksom. Och det var ju såklart så här, det är inte kul att se när ett företag plötsligt tar sig rätt och gör om ens kropp för att han tycker att han är finare på något sätt.
Exakt.
Så det var ju alltså jag skulle ljuga om jag bara tyckte det var jätteenkelt. Jag tyckte det var skitjobbigt och det var så här, det gav ju mig ett, plötsligt såg jag någonting som jag aldrig har sett innan, typ att jag visste inte ens att jag hade stor nacke eller så här stora armar. Och det har nog suttit kvar med mig, speciellt armgrejen har nog suttit kvar med mig väldigt mycket, typ jag kan än idag ibland känna så här, shit vilka stora armar jag har typ. Men nu vet jag ju, istället för att alltså låta mig själv tänka det, så vet jag att jag nu är så här, Matilda lägg av. Det är armar.
Mm.
Vad fan spelar det för roll? Alltså,
det kommer jag ihåg när jag kollade på Mia Skäringes kroppshets, det programmet som hon gjorde med SVT. Då var det typ så här, då fick man se hur hon plåtades och sen hur hon redigerade bilden. Och hon sa också det, vilket jag bara vet med mig själv också, när man typ har redigerat sina bilder, att hur fort man vänjer sig vid den redigerade bilden och tänker att, men vad, det är väl så jag ser ut? Och sen kollar man sig i spegeln och bara, nej just det, jag har ju redigerat. Hur snabbt man vänjer sig vid den redigerade bilden också, ja, och tänker att det är så man måste se ut. Och det är då man mår piss när man kollar sig i spegeln sen och bara, jag ser inte ut så.
Det är så läskigt.
Ja.
Men gud, jag tänker bara på den chock chocken det måste ha varit att få se och bara, jaha, lilla jag.
Det var inte mycket kvar av mig.
Nej, precis.
Jag försvann jag.
Det är ju mindre på alla håll kanter. Ja, men har det hänt dig fler gånger att företag liksom har redigerat?
Alltså jag tror inte, alltså typ så här, företag kan ju ibland typ ta bort finnar.
Mm.
Och det är ett så här, speciellt typ jag gjorde ett samarbete med smycken och då typ så här, tar man in närbilder, typ tar de bort en finne, alltså whatever gör det då, för ibland har jag finnar, ibland har jag inte, typ det lägger jag inte så jättemycket vikt vid. Mm. Alltså jag önskar att de aldrig redigerar bort någonting, men alltså speciellt, det är skillnad också på att vara anlitad som modell och anlitad som Matilda Järf influencer liksom. För att när jag är anlitad som modell då har jag inte så mycket att säga i det hela, men när jag är anlitad som influencer då har jag ju plötsligt, då är det ju mitt varumärke som står på spel liksom. Men efter det jobbet har jag varit extremt noggrann, så nu varje gång jag gör fotojobb är jag så här, ni får inte redigera. Det är liksom, det får inte hända.
Men är det, har man märkt en skillnad på hur företag ställer sig till det? För jag tänker ändå att så här, de senaste åren tycker i alla fall jag att det har varit mycket mer på tapeten hur man liksom har redigerat, och det var ju mycket vanligare för bara några år sedan hur man liksom tonade hela kroppen och sånt.
Jo, men jag tycker nog typ så här, jag gjorde ett modelljobb bara för någon vecka sedan och då sa jag faktiskt inte någonting med redigeringen för att jag glömde, och det var ju alltså de hade ju inte gjort någonting med min kropp eller mitt ansikte liksom. Så att ja, det är nog, det känns som att människor, alltså att företag vill ha lite mer real, alltså de vill inte ha en perfekt människa längre, och de vill inte göra en perfekt media eller ett perfekt ansikte utan några porer liksom.
Och jag tror det är att de har blivit lite tvungna också att inte vilja ha det för att
Deras kunder är mycket mer krävande. Alltså deras kunder har krav nu plötsligt som de inte haft innan. Nu har kunder plötsligt liksom en åsikt och säger så här, men jag vill inte ha en retuscherad tjej liksom.
Nej, exakt.
Men det här med att göra typ så här lite smooth typ, det tror jag aldrig kommer gå bort om jag
Nej.
Det känns bara som en sån här typisk alla fotografgrej och bara lägga på lite smooth
filter. Precis, bara, för att de vill sitta och redigera.
Ja, typ. Jag får mer pengar om jag redigerar.
Precis.
Typ.
Men jag tror också det är så att så här, ja, men kunder är så kräsna idag på ett annat sätt när de köper kläder. För att de är så här, men gud, varför ska jag köpa härifrån om ni liksom redigerar? Och,
Och nu finns det så mycket klädmärken också, så som kund kan man vara kräsen och krävande för att så här, det om man inte går till det här märket går man till ett annat märke.
Exakt.
Så det är ju asnice. Det är jävligt coolt när man ser att kunder har makt liksom.
Ja.
Det är skitnice.
Ja, men det tycker jag med. Jo, men du är ju, alltså precis som du har varit inne på, och därför som jag tror att du är så stor på Instagram, att så här, men du skriver liksom väldigt mycket om så här, vikten av self-love och att verkligen, ja men, prioritera sig själv och ta hand om sig själv. Kan du liksom känna ett ansvar gentemot dina följare, eller gör du det också mycket för din egen skull liksom?
Alltså jag tror att först och främst när jag pratar om det, jag kan aldrig tvinga fram något sånt. Typ ibland har jag tänkt så att men nu behöver jag nog så här, nu behöver jag nog ett påminna människor. Men om jag inte känner det så känner inte jag det. Alltså jag kan verkligen bokstavligt talat inte tvinga fram. För att när jag postar något sånt så är det för att jag i stunden känner det. Typ mina känslor, som jag sa innan, jag är väldigt nära mina känslor. Så att det går inte att tvinga fram liksom. Så att jag tror att jag gör det många gånger för min egen skull och mina följares skull. För att det bara känns rätt i tiden typ. Vilket är konstigt, för många gånger jag lägger ut och ser människor också så här, gud, alltså detta hade inte kunnat komma på en bättre dag. Alltså så här, detta var precis vad jag behövde.
Du bara, jag visste det.
Men vi läser en annan intervju med dig där du berättade om en gång när du la upp en bild på Instagram där du hade varit så här, du hade haft en dålig dag som alla kan ha. Och så la du upp en bild ändå bara för att typ så här, utmana dig själv och skrev så här, idag har jag haft en pissdag liksom, men nu lägger jag upp den här bilden ändå. Och då blev det lite som en motreaktion i ditt kommentarsfält. Att dina liksom följare så här, varför mår du dåligt typ?
Ja, alltså den frågan, jag kommer ihåg, det var när jag var i USA då, alltså just den grejen, det var bara i USA, så jag lade ut en bild och satt på stranden och jag kände mig så här, jag hade mens, du vet, man känner sig inte alltid skitsnygg när man har mens. Jag kände mig verkligen så här bloated och bara så här så kom jag ihåg att jag lade ut, och det var en tjej som du vet bara gick igång och typ, alltså var så hemsk. Som tur är har jag extremt snälla följare, så att jag behöver sällan backa upp mig själv först, utan det är alltid någon som gör det. Men många gånger, det jag tycker är problematiskt, att många gånger så får man typ en någon som säger så här att, men herregud, du har inte rätt att känna så. Typ, har du sett hur du ser ut? Du kan inte så här, du får inte haft en ätstörning. Du är ju storleksmål. Eller så här, vadå? Och det kan jag tycka är så här, man bara, jag det provocerar mig så mycket.
Mm.
För att så här, jag önskar att om man, alltså så här, jag önskar att man inte kunde, alltså att någon inte hade rätt till någon ätstörning. Mm. Men det är så här, alla har ju rätt till någon ätstörning, för att det är ingenting man kan påverka.
Nej.
Så här, det är någonting som sitter i huvudet. Mm. Det har ingenting att göra med hur jag ser ut. Alltså, när jag hade ätstörning hade jag vägt minus 20 kilo och varit så smal som jag ville vara, hade jag fortfarande haft en ätstörning.
Mm,
det är så här, det spelar ingen roll hur man ser ut, det är ju bara en hjärnspöken.
Ja.
Så att den där kommentaren kan jag bli så provocerad av. Det är inte mycket jag blir provocerad av på Instagram när människor så här skriver konstiga saker. Men det blir jag verkligen så här, men vad fan vet du om det?
Mm.
Så
här, ja, exakt.
Varför säger du att jag inte fattar en ätstörning? Typ, vet du hur jobbigt det var när jag hade en ätstörning? Liksom?
Mm.
Det tycker jag är skitjobbigt.
Mm.
Det, nu börjar jag, jag pratar så mycket. Men,
nej, nej. Nej.
Ja. Du får klippa jättemycket.
Det tror jag inte.
Nej, men jag hade ju en live en gång.
Mm.
Och då var det en tjej som typ så här kommenterade och bara, du ljuger om din ätstörning bara för att få följare. Alltså jag var ju verkligen så här.
Jag såg denna, för visst blev du ledsen i
jag
liven?
Jag började gråta.
Ja,
och jag var så här, alltså jag började gråta och jag bara, antingen så stänger jag av nu och så här bara låter henne vinna, eller så fortsätter jag att visa så här, vad du säger, bara för att du sitter bakom en skärm, så nå, alltså du når fortfarande den människan du skriver till. Liksom.
Ja.
Så då valde jag kvar den liven och vi fortsatte liksom att snacka och jag grät och du vet så här, very close to my emotions.
Ja.
Men, och då är jag så glad att jag, alltså att jag höll igång liven, för att annars hade jag ju verkligen känt som att jag låtit henne vinna liksom. Men det var verkligen så jobbigt att bara, du ljuger om din ätstörning för att få följare. Och jag var så här, gud, alltså jag skulle inte vilja att min värsta fiende skulle få en ätstörning. Det är ingenting man ljuger om för att få följare liksom.
Nej.
Och gör man det så är det ju något större problem med, liksom.
Precis.
Alltså, så här, för det, då blev jag verkligen så här defeated.
Ja. Nej men gud, det är så himla sjukt också att, så här, att ta sig rätt, att så här klampa in i något så privat som att man så här har mått dåligt och bara, nej det har du inte alls, det du gör det får förföljare, usch.
Nej det var, men det, jag vet, jag tycker bara det styrker, alltså det visar ännu mer typ hur mycket man ska tänka, alltså innan man skriver någonting ska man verkligen tänka en extra gång.
Mm.
Så här, gör denna kommentaren mer harm than good, så här, kommer detta, är detta ens någonting jag behöver skriva?
Exakt.
Mm. Det är verkligen så här, jag blir alltid så chockad när man får, nu, jag är väldigt skonad från hat som tur är, men när jag väl får någonting, då blir jag så här, gud, så här, undrar varför man kommenterar så, sen mår man bättre utav det. Eller så här, jag blir verkligen varje gång blir jag så här, herregud, typ även om jag skulle gå på Instagram och tycka någons tröja var ful, hade jag ju aldrig bara, fan vad ful tröja.
Nej.
Det gör man ju inte. Det, är ju helt, alltså, det gör man ju inte, det finns ju inte ens
där. Nej.
Så att det, det är en sån konstig grej.
Mm. Men du får inte mycket liksom så här näthat eller liksom?
Nej, alltså jag är väldigt skonad från det, vilket är jätteskönt.
Ja, så skönt.
Sen kan ju, ibland kan jag ju få typ någon som är arg, typ någon gång fick jag någon som sa, du kommer se ut som en läderväska när du blir gammal, du är för brunt.
Ja.
What? Någon som sa typ, fan dina bröst är ojämna, och kände jag, men då är det alla.
Ja, exakt.
Men jag får faktiskt inte så mycket, ibland, någon gång då och då.
Ja.
Men, så det är skönt.
Mm.
Men jag är också sån, om jag får någonting så gillar jag att svara.
Ja.
Det kanske inte alltid är bra, men jag gillar bara, men jag tycker det är så jäkla, det är så jävligt att man ska få kommentera vad man vill utan några konsekvenser.
Mm. Ja, precis.
Ja, det blir så arg.
Mm. Men jag tror många tänker så då om man kommenterar. Säg att man skulle kommentera en bild på dig, bara ful tröja.
Ja.
Alltså så tror jag man tänker själv, men hon kommer inte se det för,
nej,
hon
precis
har så många följ-, alltså,
precis. Mm. Och typ det är extremt så här, jag menar det säger ofta typ att så här, man behöver inte tycka om mig. Absolut,
nej,
inte. Man behöver inte tycka om vad jag gör. Och skulle någon säga så här, fan vad fula jeans typ, eller så här, ja, jag tyckte inte att det här samarbetet var nice. Jag tycker inte du gör detta bra, då bryr jag mig inte. Men det är när människor går på sig personligt och verkligen är så här, du har inte rätt till att ha en ätstörning, eller så här, du ljuger om din ätstörning, det är då det blir så här, så fort det blir lite personligt då blir jag lite så här, men varför?
Mm.
Eller så här, vad vet du? Liksom, varför, vem gav dig rätten till att bara kommentera?
Ja,
alltså, även om man är en offentlig person ska man inte behöva stå ut med,
nej,
konstiga grejer. Liksom.
Nej,
absolut,
nej,
för,
och det är, lite sjukt, hela den grejen, hur man liksom, hur det lite har blivit. Så, det pratas ju liksom ändå mycket mer om ångest och psykisk ohälsa generellt nu, bara om man ser tillbaka på de 5 senaste åren.
Mm.
Men det har också blivit lite den här konflikten i att vem som ändå har rätten att uttrycka sin ångest,
precis,
och sin oro.
Precis, ja.
För att så här, ja, men du då, du har ditt perfekta Instagramflöde.
Mm.
Liksom du kan inte må dåligt, alltså psykiskt,
nej,
dåligt, du som har det så bra liksom. Och egentligen så här, ibland när vi sitter och pratar om ångest liksom, så bara, ja, men vadå, så här, den bortskämda generationen som egentligen inte klarar av en enda motgång liksom. Men har vi då ingen rätt
att prata om vår ångest för att vi ändå har de här perfekta liven.
Det är så, det är verkligen komplext, alltså ja. Det är verkligen svårt.
Ja.
Och någonstans är såklart att man fattar, alltså så här, jag vet inte, men just när det gäller typ mental ohälsa och ätstörningar och sånt där, då spelar det ingen roll hur mycket pengar man har i världen.
Nej.
Eller hur lite pengar man har, eller så här, om man är ett kändisbarn eller om man inte.
Nej.
För att det är så här, det sitter ju bara i hjärnan. Alltså det finns ju inga, det är egentligen bara hjärnspöken liksom.
Ja men exakt, och det säger ju också ganska mycket tycker jag, när någon säger så bara, du har inte rätt till det och du har ju det så perfekt, lalala. Man bara, då vet du ingenting om psykisk ohälsa,
ja,
eller det mentala,
liksom,
för det har ingenting att göra med hur mycket pengar, precis som du säger, hur mycket pengar man har, vad man jobbar med, hur många mål man har uppnått i sitt liv. Alltså man kan fortfarande drabbas av en depression när som helst. Men det säger ganska mycket att folk ändå fortfarande säger sådana kommentarer.
Gud.
Att det fortfarande är så mycket okunskap i de här ämnena. Liksom.
Precis.
Ja, för ett tag sedan så gästades vi av Alexandra Kissy Nilsson. Hon är också influencer. Och då började vi diskutera med henne kring huruvida man ibland tror på sig själv i sociala medier, eller att man ibland känner så här, men gud, nu skriver jag någonting men egentligen så efterlever inte jag det alltid. Alltså du och jag har gjort det så många gånger,
ja,
så vi kan så här, vi skriver peppiga texter om så här, ät vad du vill, fuck vilken storlek man har, och sen på kvällen kan jag bara, men jag vill ha storlek S, fast jag är,
eller typ, alltså, bara, nu kan jag inte knäppa de här jeansen längre.
Alltså kan du känna igen den grejen, att man ibland bara så här vill tycka någonting, men så helt plötsligt så man bara, varför kan jag inte leva det här fullt ut?
Ja,
komplicerad alltså, fråga, men alltså.
Ja.
Nej, men jag fattar precis vad ni menar. Jag tror bara, alltså det var lite som jag sa typ så här, att jag postar ingenting om inte jag känner det. Alltså så här, jag känner verkligen, alltså när jag lägger ut någonting är för att jag på riktigt känner det själv. Sen kan man ju såklart ha dagar där man inte efterlever det. Det är ju liksom så här, man är ju bara människa. Men jag försöker verkligen, alltså, bara lägga ut sånt som jag faktiskt själv gör eller tror på, eller så här. Men ja, det är klart att man har dagar typ där jag kanske inte känner så här, oh my god, I love myself so much. Det är så här, det är klart, man är ju bara människa.
Ja.
Men jag försöker ju, som sagt, jag försöker jobba på mig själv så mycket som jag pallar liksom. Och då, ja.
Men jag gillar att du säger också så mycket som jag pallar. För att ibland kan jag med få en känsla av att man ska orka liksom ge sig själv så mycket självkärlek hela tiden. Och vissa dagar måste jag typ i alla fall bara känna så. Man känner ganska tidigt när man vaknar på morgonen så här, det här är typ en ganska dålig dag.
Precis.
Men det får vara så med då. Det är liksom det bara en dag. Den får passera bara.
Jag tycker det är jätteviktigt. Alltså jag säger det hela tiden så här, att man måste känna, alltså man måste få känna vad man känner. Alltså, om jag är ledsen, då vill inte jag trycka bort det, utan så här, då får jag vara ledsen.
Precis.
Om jag känner att så här, ja, men om jag vaknar och känner så här, fan alltså, idag har jag jävligt mycket ångest, vilken jävla skitdag. Istället för att jag ska vara så här, okej, nu gör vi allt för att motverka den
ångesten.
Nu jävlar går vi ut och springer, nu lyssnar vi på musik, nu bakar vi. Då är jag kanske bara så här, nej. Idag måste jag få känna det liksom. Och jag tror att det är så viktigt, för att så här, man också, jag har en tankegrej som alltid hjälper mig. Kommer jag låta lite woo.
Nej, men det här älskar jag.
Nej, inte så woo. Men alltså jag tänker oftast typ så här, som ångest och sånt där, och typ om jag känner mig ledsen eller om jag typ tänker någon negativ grej om mig själv, så brukar jag tänka att det är som små moln som liksom är på himlen just nu, men sen försvinner de ju. Som så här, det är ju så moln är liksom. Så att jag brukar tänka på ångesten som moln. Och det hjälper mig så mycket, för att det är så här, it's here now.
Som Oskar här utanför.
Precis, det är här nu. Och om någon timme är borta liksom. Och det kanske tar en hel dag innan Oskar är slut. But that's fine. Man får liksom inte, jag tror att man hela tiden vill vara så här, sitt bästa jag. Och man kämpar hela tiden för att vara så här, self-love, typ self-acceptance, jag älskar mig själv, jag vill må bra. Men alltså det är helt overkligt att man gör det hela tiden.
Nej, det går inte.
Nej. Alltså, nej. Och jag tror det är så viktigt att man bara tillåter sig själv att känna vad fan man vill känna. Och tillåter sig själv att göra vad man vill. Och bara så här, lyssna på sin hjärna och sin kropp liksom.
Ja, men jag vet, en psykolog sa till mig en gång att, så här, att man också kan se ångesten som vågor som ni vet slår in liksom mot stranden, och man bara, och han bara, och sen löses de liksom upp, och jag bara, ja, okej, jag ska försöka ha med mig det.
Ja.
Men sen ibland glömmer man ju det också.
Gud,
så är man bara i det.
Oops.
Men jag tycker det känns, alltså vet ni, nu när vi sitter och pratar tycker jag det känns som att vi bara så här, kommer ändå fram till att men vi är bara människor. Alltså, vi gör fan vårt bästa.
Ja. Och det är också en sån sak, så här, man gör sitt bästa och ibland är ens bästa skitmycket och ibland är ens bästa att bara vakna. Liksom, på och det är också viktigt att bara så här, inse att så här, det ser annorlunda ut varje dag.
Mm.
Och som du sa, typ så här, en dag i ens hela liv är ingenting.
Nej.
Alltså så här, och det är samma jag tänker på också, typ så här, det var en tjej som skrev till mig och frågade och sa det typ att jag har inte tränat den här veckan och jag har ångest bla bla, så sa jag det, jag bara, men en vecka i hela ditt liv. Alltså vad kommer det att göra?
Mm.
Ingenting.
Nej.
Alltså ingenting.
Nej.
Nada.
Mm. Men är du bra på att vara stolt över dig själv eller liksom har du, får du lätt prestationsångest?
Alltså jag tror att jag det går i vågor det där med.
Mm.
Ja, ibland är jag jätteduktig på att vara så här, fan grym jag är. Men jag tror att jag också är en sån människa som vill så mycket. Och jag har så mycket idéer hela tiden. Och jag vill göra, typ när jag kommer på någonting vill jag göra det direkt.
Ah.
Så jag tror att jag har väldigt svårt att här, stanna upp och bara, shit, fan vad bra jag gör.
Mm.
Typ speciellt med klädmärket till exempel. Mm. Det lanserar vi ju i december. Och sen dess har varje grej vi har släppt har liksom sålt slut och det har gått så bra. Och jag har liksom inte så här, tillåtit mig själv att bara, shit. Och jag tror dels kanske för att jag inte fattar det, men dels också för att jag bara vill mer hela tiden.
Mm. Så men du måste fira det.
Mm, det säger min pojkvän. Han, bara, han säger det hela tiden. Men Matilda, vi firar för lite.
Oh.
Vi måste fira. Alltså han har sagt det varje dag. Jag bara, ja okej. Okay,
nu går du hem och poppar champagne.
Ja.
Jag är inte så jättestor i alkohol. Jag vill bara poppa lite sparkling water.
Ja.
Då blir han lite bara hopp.
Men känner du prestationsångest ibland inför att så här ja, men producera nytt material till exempel till Instagram?
Ja, men det gör jag nog. Alltså så här, det är klart man gör. Alltså så här, jag känner inte prestationsångest på det sättet att jag är så här, gud jag måste få så här många likes eller
nej.
Så, utan det är mer så här, gud jag vill att människor ska känna att det är inspirerande eller kul att följa mig liksom. Eller inte kul att följa mig, men bara att de känner att så här, ja, att det är inspirerande typ. Eller att jag vill att människor ska komma in på min sida och jag vill att människor ska komma in på min sida och liksom känna någonting.
Mm.
Och är det glädje eller är det ilska, får det vara ilska liksom. Men så här, jag vill ändå att de känner någonting. Helst vill jag att de ska känna sig ett lugn och du vet lite, oh, happy.
Ja,
Men så att, det är klart lite prestationsångest. Speciellt typ nu i coronatider.
Ja.
Där tycker jag det har varit svårt. För att jag har ju verkligen tagit alltså, viruset seriöst.
Mm.
Och vi har ju så här självkarantänat sen typ 1 mars.
Mm.
Och det är inte jättelätt att fota i en lägenhet.
Nej.
Med bilder liksom som ska upp varje dag.
Mm.
Så att det är lite så här.
Fast jag tycker du har gjort det jättebra. Det måste jag säga. Jag tänkte faktiskt det. Jag bara, gud alltså, hur gör man då? Alltså för du måste ju vara så van vid att så här, resa, nya miljöer hela tiden. Alltså.
Ja men, och jag har alltid sagt det typ att alltså jag är lite så här klyschig, men jag tycker att det finns vackert. Alltså jag tycker det finns något vackert liksom överallt.
Mm.
Typ jag kan liksom gå typ vid våran lägenhet och bara shit, vilket träd.
Mm.
Wow, grönt och fint. Så jag är tacksam att jag känner så. Mm. För att jag tycker inte det är svårt att fota överallt. Utan det är mest så här, det är jävligt svårt att fota i 67 kvadratmeters lägenhet på typ 14 olika sätt liksom.
Mm.
Men jag tror också det är någonting som jag är väldigt tacksam för, att mina följare vill ju bara se mig alltså being real liksom.
Så, exakt.
Och det är jag väldigt tacksam för, att jag känner inte någon så här prestationsångest att typ så här, gud jag kan bara lägga ut så här bilder där jag sitter på en utservering eller jag reser ut, jag känner så här, jag kan lägga ut vad fan som helst.
Mm.
Och det är väldigt skönt.
Och nu är det så här verkligheten ser ut liksom.
Precis.
Mm.
Och typ, jag hade absolut kunnat sätta mig på en utservering nu och lagt ut bilder, men jag vet inte, för mig känns det bara fel, för att jag tycker inte att man ska göra det.
Nej.
Nej.
Inte göra
det. Då håller jag med.
Helt. <Guys. laughs>
Vi har kommit till sista frågan.
Ja.
Vad inspirerar dig?
Åh, så mycket. Dels naturen, extremt mycket. Det är typ, jag tror att naturen inspirerar mig för att jag känner sig lugn när jag kommer ut i naturen. Mm. Typ när jag känner mig lite ångestfylld och allting är lite jobbigt, så här, får jag bara gå ut lite och lukta på lite träd.
Krama lite träd.
Du kommer se mig någonstans här i Stockholm.
Där har vi Matilda.
Nu när man får krama människor så får man krama träd. Så.
Typ,
faktiskt,
alltså. Jag saknar att krama.
Oh.
Det är så jobbigt. Nej, men sen inspireras jag väldigt mycket av typ så här, dels typ gamla bilder, gamla filmer.
Mm.
Men sen väldigt mycket av typ så här, nära. Typ så här, vänner, familj. Alltså jag inspireras verkligen av så mycket.
Mm.
Av typ allt. Vilket är ett jävligt tråkigt svar.
Nej, jag tycker det är fint att kunna inspireras av allt.
Ja.
Det är liksom en tillgång.
Och om man vill följa dig på Instagram, det gör nog väldigt många, men
Matilda Järf.
Yes. Tack så jättemycket för att du ville gästa Ångest på den.
Gud, jag tyckte att det gick så fort.
Ja, ja, men det gjorde det.
45 härliga minuter.
Ja, jag bara, vad är vi redan? Ah.
Det är sjukt. Tack ni vill ha mig.
Ja. Ja.
Men du vet, alltså, det har jag ju känt många gånger att så här, jag har velat lära känna Matilda mer eftersom man har följt henne länge. Man har liksom sett det här harmoniska flödet med liksom de perfekta färgerna. Jag vill bo i det Instagramflödet givetvis.
Ja, så är det.
Hemskt gärna. Mm. Men jag har liksom velat lära känna henne mer. Därför var det så fint att få ha henne i podden.
Mm, verkligen. Tack så jättemycket Matilda för att du ville gästa Ångestpodden.
Ja, tack.
Och ja, det här lilla tåget, det tuffar vidare.
Det tuffar på!
Ni vet väl det vid det här laget, men jag påminner ändå om det, för att nu börjar man se så här folk som bara, vi kommer ta lite semester från eller potten. Vi kommer ha lite paus över sommaren. Nej, nej, nej.
Jag får panik.
Ångestpodden alltså har aldrig paus.
Nej, alltså det skulle inte gå.
Nej.
Eftersom det är en del av livet.
Med det sagt, vi har såklart semester för man måste vila också.
Absolut.
Men avsnitten, de kommer som vanligt varje torsdag hela sommaren.
Gud, vad, du var så fin och duktig, men man måste vila.
Ja,
också.
Det är inte coolt att liksom, nej, nej. Men vi har inte semester.
Alltså verkligen inte, men det är för att vi ser podden som en så stor del av vårt liv.
Precis.
Så att det vore helt sjukt att inte få prata mer en gång i veckan.
Ja, och så här, ångest är som allra störst för många under sommaren.
Sommar. Mm,
det kände jag ju bara nu under midsommar. Alltså midsommar på sociala medier är 110 000 gånger värre än typ nyår.
Nej, men, alltså jag med,
det är riktigt
perfekt.
Perfekt, ja. Fy fan vad äckligt det är. Ja. men som sagt, vi hörs ju som vanligt nästa torsdag.
Ja, men alltså vi gör verkligen det.
Ja.
Puss,
ha det
puss.
Bäst, hej då!
Hej då!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.